dags att lansera ytterligare en ny moderat partiledare.
Det blir Sara Skyttedal.
Det här är politiken med Torbjörn Nilsson och Henrik Torehammar. Mycket gripande.
Henrik, förra veckan så berättade jag att jag hade dålig blick för ätstörningar.
Det var ju lite sorts humble brag där du bara, det kändes som du markerade såhär, jag ser inte sådana saker.
Du tyckte det var humble brag, okej. Ja, det är svårt att säga. Det kanske är svårt att undvika att det upplevs som det. Men nu ska jag säga att jag behöver gå i någon slags skola, tänker jag. Eller jag menar, jag behöver lära mig att se det här uppenbarligen. Om jag ska fortsätta bevaka politik i alla fall. Jag lyssnade på, eller tittade också, på Ebba Busch i 30 minuter.
Alltså det var en resa.
Det är tydligen alldeles rimligt att beskriva klimatpolitik i någon form av bulimitermer.
Det är ju så att det går att gå ner i vikt kvickt om man helt slutar äta. Men det blir ganska destruktivt. Kroppen mår inte särskilt bra. Musklerna försvinner. Exakt så har vi späkt det svenska systemet med den tidigare klimatpolitiken med reduktionsplikt och nedläggning av kärnkraft. Nu lägger vi om det. Det gör att vi bulkar lite granna nu, blir lite större under en period. Men vi blir starkare på lång sikt. Det gör att vi kommer klara att vara först ut.
Alltså, det här är en sån intressant metafor.
Ja, och när jag tänker efter så är det väl mer anorexi än bulimi i och för sig.
Alltså hon anklagar den tidigare regeringens miljöpolicy för att vara i princip du slutar äta, du går ner jättemycket, men det är ju inte hållbart. Det sjuka är ju så här, har du någonsin bulkat? Har du liksom ätit på dig för att kunna...
Det känns som att jag förstår vad det här verbet borde betyda. Men jag är ändå osäker. Och det är därför jag försöker här inte humblebragga på något sätt, utan öppen för att lära. Eftersom om jag ska förstå Ebba Busch i framtiden, och det vill jag ju, så behöver jag fortbilda mig.
En generös tolkning är ju här att precis som det här lite anti-intuitiva, eller det man tänker sig, men så här ska man inte börja göra i träningen, att så här, nu måste du äta extra mycket utav saker och ting och gå upp i vikt och kanske till och med bli lite rundare för att kunna...
Och då behöver det då inte vara bra saker jag äter?
Nu kommer vi in på dirty bulking. Gör du dirty bulking eller lean bulking? Vem vet? Men det jag vill framförallt säga är liksom så här, det som ofta börjar som en tanke om så här, va? Får man unna sig lite tider under den här perioden när det ska byggas upp? Det blir ju på direkt självbedrägeri. Alltså den idén om bulkning som folk ofta använder, mig själv inkluderat,
jag förstår,
är ju bara skälet till att, vet du vad, jag äter semla för jag bulkar.
Så hade jag begripit det här språket så hade jag insett att det inte är ett bra verb att använda om man vill framstå som trovärdig, som väl Ebba Busch vill framstå som i 30 minuter.
Alltså i teorin är det väl liksom korrekt att det är så här det ska gå till, men i verkligheten så missbrukas ju möjligheten att unna sig både då kanske när det gäller...
Men då är det ju rakt in i oppositionens kritik av regeringens klimatpolitik. Alltså ni säger att ni så småningom ska ta ner utsläppen, men alla som vet någonting om bulkning vet att det där kommer ju inte hända riktigt.
Vet du vad?
Sällan i alla fall. Kanske, eventuellt, någon gång.
Det känns som vi öppnar upp här en potentiell flod utav kommentarer, och jag välkomnar dem från lyssnarna som bara, herregud, ni har aldrig styrkebyggt på riktigt, så här går det till. Men jag tror på dig här.
Där är jag också okunnig.
Ja.
Så det är fritt fram att förklara.
Okej, hon bjuder ju på... som sagt, en stark liknelse redan där. Men sen så tycker jag att hon egentligen gör en ännu mer kanske bushig jämförelse när hon pratar om Sara Skyttedals flörtande med SD i väldigt mycket så här relationstermer.
Är man i relation med ett parti och uppbär förtroendet via det partiets medlemmar och svenska folket, då kan man inte på något sätt söka relation med annat parti. Och det tror jag nästan alla håller med om.
Otrohet, det är ju här hon attackerar Sara Skyttedal på liksom en väldigt grundläggande nivå.
Ja.
Det här är en människa som det inte går att lita på, för precis som du lovar någonting till en människa i äktenskap eller någonting, så bryter hon är ute här och börjar
hon är i relation.
Ja.
Och det är ju tydligt, om jag förstår saken rätt, att i relation är en monogam sak. Alltså det finns ju många typer av relationer, tänker jag.
Ja. Men de har inte pratat om det så här, utan jag tror att så här, liknelsen vi jobbar här med är tanken att någon säger så här, vi är ihop, och sen så plötsligt så hittar du dens mobil och bara, vad är det här för sorts sms? Vad är det här för sorts relation? Vad har du börjat på Wordle och skriva för sjuka grejer i konversationsdelen där? Vad?
Varför sitter du och pratar i en bil med Charlie Weimers? Varför ringer du till Jimmy Åkesson?
Va? Ja, den känslan. Mm. Jag tyckte om att hon liksom höll i det här och vände det lite också mot Anders Holmberg, programledaren.
Och du hävdar att det är något nytt som har tillkommit.
Det har tillkommit.
Och då undrar man, vad är det här nya?
Ja, men det är ju inte... Är det relevant?
Ja, det är det väl.
På vilket sätt då?
Det är väl
spelar det någon skillnad om man har rätt att uppbära förtroende för ett parti, anser du, Anders Holmberg, om man har sökt någon typ av kontakt med annat parti, men att man fortfarande är...
Ja, det måste
folkvar.
Ni avgöra. Det vi
och det är det vi har gjort.
Ja, och det här, hon är genialisk, känner jag, när hon inte bara gör liksom SVT till sin fiende, utan verkligen Anders Holmberg, nu måste du vara moralisk bedömare. Han försöker säga, men det är många andra saker vi ska prata om. Nej, det finns rätt och fel. Är man ihop med någon, då börjar man inte så här be om liggdejter med andra. Nej, det är där vi ska vara, och då ska du strunta i allt annat.
Du tror att det där funkar på publiken?
Alltså, jag vet inte, för det jag tänker är att det här är ju otippat starkt just nu i populärkulturen och framförallt i popmusiksdiskursen. Har du hört talas om Ariana Grande?
Ja, det har jag faktiskt.
Ja.
Katt, det trodde du inte. Nu blev du så där överraskad i hela ditt ansiktsuttryck.
Glatt överraskad skulle jag vilja säga. För ibland finns det en rockrasism hos dig. Det
är samtiden och jag, vi är ju nära varandra.
Och då tänker du så, men var hon en Disney-stjärna som sen blir liksom sångerska eller någonting? Absolut. Men hennes fanbase har ju så här ofta fokuserat på, som man gör med de unga poptjejerna, hennes relationer och kanske liksom en problematisk sida, lite så här, typ så här, snor hon killar? Och då kan man säga så här, vad är det här för sexistiskt? Killar blir väl inte bara snodda eller någonting? Hur som helst, förra året så plötsligt så skiljer sig Ariana Grande från sin snubbe. Det finns också den här bakgrunden, den här Thank You Next-låten, kommer du ihåg den?
Absolut inte, alltså jag kände igen namnet, jag har en 9-åring, en dotter. Alltså det är inte som att jag kan låttexterna.
Okej, men för då hanterade hon i Thank You Next-grejen så här, så tog hon upp alla sina relationer. Och då var det liksom så här, hon var ihop med den här SNL-snubben som ser ut som Musti Gemauri på Aftonbladet, fast liksom en Pete någonting.
En lång kille.
En lång snubbe, mer tatuerad och sådär liksom. Hur som helst, hon gick igenom massa snubbar och typ så här, tackade dem för att såhär, ni har gett mig olika saker, men nästa gång blir det på riktigt. Och sen så gifte hon sig, så man tänkte så här, nu har Ariana lagt det här sättet bakom sig. Hon hade liksom behövt gå framåt.
Hon är i relation.
Hon är i relation.
För att prata med Ebba Busch.
Mm. Ja.
Okay.
Men vad gör hon i relation? Jo, plötsligt så hittar hon sin klassisk Hollywood, för då har hon ju också börjat göra film då. Sin motskådespelare. Och den här motskådespelaren har en fru och ett precis lite nyfött barn. Men han lämnar det nyfödda barnet, familjen, för att bli ihop med Ariana Grande. Och då blir fansen och många människor väldigt så arga och pratar om så här, men vad håller de på med? Vad håller de på med? Då kommer nu det här svaret som är beskrivet som en home wreck anthem. My tongue is sacred, I speak upon what I like. Protected, sexy, discerning with my tongue. Your energy is yours and mine is mine. Då säger han i alla fall så här: why do you care whose dick I ride? Lite vulgärt, må hända. Men det här är frågan till fanbasen. Varför bryr du dig? Och då skriker ju folk så här: därför att det där hade ett litet barn, en familj. Du gör problematiska saker. Och sluta och bara göra det här som en så här: jag är en härlig människa som bara lever min mest autentiska liv. Och här tror jag, här känner jag min Ebba Busch. Jag känner att Ebba är ute där i popvärlden och känner, vet du vad? Här finns ett folkligt missnöje mot otrohet. Det är någonting som drabbar människan i det djupaste. Så hon skriker ut och tänker, vad är det värsta man kan anklaga Sara Skyttedal för? Jo, du är ju Ariana Grande och vet du
så
vad?
Så du menar att det är därför hon säger i relation och inte bara, om man har ett förtroendeuppdrag för ett parti så börjar man inte prata med ett annat parti?
Hon måste liksom hitta kärnan. Varför är det så vidrigt? Och det blir ju nästan så att Anders Holmberg blir ju lite Anders Ariana Grande här liksom.
Aha, du tänker...
Yes and frågetecken. Är du också
jag
en...
förstår. Jag tänker ju mer, det här är ju på detaljnivå verkligen, men jag tänker att så fort en politiker vänder frågan till en journalist i tv så förlorar ju politikern. Och dessutom i det här,
i det här skedet så
löste ju så att säga Anders Holmberg problematiken på ett mycket skickligt sätt. Det framstod ju, tycker nog jag som tittare, snarare som att oj då, här trampade kanske Anders Holmberg på en öm tå. Det var lite för jobbigt att prata om det här lite för länge. Du klarade inte av att svara på de här frågorna tillräckligt snabbt så han kunde gå vidare till att prata om i sakpolitik det du vill prata om. Och då blir du till slut sur. Och det känner man ju som tittare. Att det här, här var det inte bra stämning. Och då faller det nog väl snarare tillbaka på politiken. Alltså den enda som klarade det där skickligt. Han har ju höjts till skyarna just för det så skickligt så att alla sen har gått på det. Är ju Carl Bildt som började använda förnamn hela tiden till journalister. Och sen så fort en journalist hörde sitt namn säga Savka Blitz så tänkte de, oh hjälp så jobbigt det här blir.
Så att du är inte fullt
imponerad. Istället för att
imponerad.
Bara säga Carl Bildt svara på frågan nu. Håll inte på att larva dig.
Ett annat sätt som jag i min populärkulturellt marinerade hjärna hade uppskattat hade ju varit om man hade sagt lite så här, men Sara Skyttedal tycker liksom, det är ju inte otrohet, för det är ju i princip samma partier vi pratar om här. SD, KD, till och med M.
Ja, men det säger ju Sara Skyttedal när hon intervjuades av Anders Holmberg. Hon tycker att det finns tre konservativa partier i Sverige. Och läste du Andreas Johansson Heinös svar på detta?
Nej, berätta.
Han skriver, han är ju Timbro-man. Förläggare där. Ger ut böcker. Och så skriver han texter på Dagens Nyheters ledarsida. Och han skrev en text som handlade om den borgerliga historien och huruvida det här var egentligen fyra partier som tyckte olika i grunden. Och nu fem, de vi räknar in SD i den konstellationen på något sätt. Och när har man bejakat sina skillnader eller har man och då av rätt skäl blivit mer och ett och samma. Och han tycker ju att hävda att det finns tre konservativa partier som om de vore typ samma art.
Att de började i samma rörelse som delade ut sig, utvecklades på olika sätt.
Du viftar ett träd här i luften. Och det var väl den beskrivningen han använde, tror jag. Att de skulle vara grenar från samma träd. Är bluff. Sverigedemokraterna kommer från en nationalistisk rörelse, har möjligtvis någon slags nationalkonservatism, så tolkar jag Heine. Men den är ju helt annorlunda än den traditionella konservatism som har funnits i de svenska partierna, alltså Moderaterna och Centerpartiet och Kristdemokraterna i någon mån, men snarare, menar jag Heine, i Centerpartiet och i Moderaterna. Och där har det ju varit en konservatism som haft klara liberala drag. Medan den SD torgför som sin konservatism ju är en kollektivistisk konservatism som mycket handlar om vilken grupper, vilka är med i gruppen, vilka är inte med i gruppen. Alltså vilka är innanför nationalstaten, vilka är utanför, vilka är inte svenskar, samer. Är de svenskar? Kan de bli svenskar? Den frågan, Björn Söders fråga, han går och maler den i huvudet hela tiden.
Gud, du fick det att låta
gör
som en
inte
sjuk...
en liberal-konservativ person.
Du fick det att låta som en sån här riktigt sjuk ny frågesport. Är de svenska? Kan de bli svenska? Vad tror ni? Ska vi ta hit dem? Kan vi prata med dem? Jag vet inte.
Jag
vad ska
är
vi göra?
Också svag på frågesport. Okej, okay, ja. Vi fortsätter med det som jag möjligtvis... Jag hade en gång ett samtal med Olle Ehrenkrona, moderat trotjänare i 68-generationen, alltså Carl Bildts generation.
Är han fortfarande en del av Svenska Dagbladets ledarsida?
Det tror jag säkert att han är. Det är ju väldigt många människor å andra sidan. På vår tidningsledarsida skriver ju många. Men så det är han väl. Jo, han skriver ju där fortfarande. Mm.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Olle Ehrenkrona. Och jag pratade om vad är det för skillnad på Moderaterna och Sverigedemokraterna. Det var då han myntade det där. Det här är högern 68. Det fick ju lite vingar sen. Men det var, han förde exakt samma resonemang som Heine gör i den här texten. Att det är liksom en artskillnad mellan de här 28 tjotternas konservatism. Mm. Och det är ju samtidigt rätt intressant att Sara Skyttedal, som ju kommer från det KDU som under liksom 00- och 10-talet skapade en egen nykonservativ rörelse, som ju Ebba Busch också kommer ifrån. Eller Charlie Weimers, som ju troligen väl kommer toppa, eller i alla fall vara högt upp på Sverigedemokraternas EU-lista.
Vi ska få beskeden senare idag efter att vi har spelat in. Så tyvärr kan vi inte säga något.
Nej, men det är spännande att hon ser det som samma slags konservatism. Och det är också då intressant, tycker jag, att Ebba Busch, när hon ska prata om det här sen, inte säger att det spelar någon roll vilket parti det är. För i förlängningen av det resonemanget så är det ju inte någon skillnad då heller på Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna i grunden ideologiskt. Om man tycker att det är en viktig ideologisk skillnad, så borde man väl notera den. Alltså så här, säg att Sara Skyttedal hade ringt till Nooshi Dadgostar istället. Då hade väl ändå Ebba Busch sagt, alltså man kan ju inte ringa de gamla kommunisterna. Det hade hon väl ändå sagt. Men hon säger inte, alltså man kan väl inte ringa de gamla nazisterna. Det säger hon ju inte.
Nej.
Så hon verkar inte heller riktigt tycka att det där är en så stor skillnad, utan hon fäster sig vid själva, är man
akten,
i relation så ligger
typ
man inte med någon
annan. Vem ligger
du
med? Precis så här, så är det orimligare om du så här är en snubbe som bara så här, vet inte varför jag väljer den här vägen, att ligga med en brud eller en annan snubbe. Är det liksom, är det så här typ man bara, ja, fast det är vi nästan samma, eller du behövde något annat. Jag nu vet inte om det här var en bra liknelse eller inte.
Nej, förlåt att jag tog in det på sexspåret igen. Jag ta mig tillbaka till den nya borgerligheten, den nya högern. För idag är det ju för många, tänker jag, också svårt att se vad är egentligen skillnaden mellan kärnan i det som är dagens regering. Och kärnan i dagens regering är ju konstigt nog då inte de tre partier som sitter i regeringen. Nej. Utan kärnan i regeringsunderlaget är ju MSDKD. Det är ju det man uppfattar som kärnan, för det var de som började prata, det var de som höll på med olika samarbeten och diskussioner under lång tid, och sen gled liberalerna in på slutet. Och jag, moderater när man säger detta, då brukar ju de, jag kommer ihåg när direkt efter Tidöförhandlingarna, man skulle försöka prata med alla som hade varit där och reda ut vem drev X i förhandlingen och vem fick igenom X. Och vem drev Y och förlorade och fick inte in det i det här avtalet. Då blev det ju svårt på en del punkter, särskilt gällande då rättsområdet och migrationsområdet. För saker som man uppfattade som sverigedemokratiska hjärtefrågor och som sverigedemokrater gärna ville säga, det här ska vi ha äran för. Det sa Moderaterna, men så där tycker vi. Och det är ju sant, för Moderaterna hade ju förändrat sig under de liksom två åren som var före tidavtalet i väldigt mycket i den riktningen. Så på sätt och vis så är det ju inte konstigt att man har svårt som vanlig dagligdags bedömare av politik att se skillnaden på de här partierna.
Man kanske köper skyttedag så här. Nej, men det finns tre konservativa. Om vi ska bara med en ideologisk losa så är de konservativa. Så därför är det inte så konstigt om man typ är och nosar på alla dessa tre. För jag invänder bara först mot så här, om det här är något specifikt just i liksom tid och konstellation. Men det kan man väl säga med liksom, S förhandlar med V och så här, vem ska klima att man har gjort massa välfärdssatsningar. Det bråkar
ja,
man om.
Fast det, ja, ja. Men, nej, ja, då vill jag invända.
Okej, okay, jag kastar in januariavtalet också då.
Kommer du ihåg när det stod,
ja, absolut. Då står ju liksom sossarna och så frågar man så här, vad är sossigt i det här? Och så säger de någonting och så säger de andra partierna typ, men hederssatsningen, det var Liberalerna som drog. Den här klimatsatsningen, det var Miljöpartiet och Centern eller någonting.
Så, ja, men nej, skillnaden är ju att borgerliga partier har tagit på sig en arvsynd. Och det är ju den som höjner lite ute efter. Alltså, man var olika partier och appellerade till olika grupper och kompletterade varandra. Sen tog man på sig arvsynden. Vi vinner aldrig över Socialdemokraterna. Det här är på 60-talet. Alltså, hela sydsvenskans idé om att det här skulle bli ett parti och sådana där saker. Ja.
Jag är så jättenyfiken på hur du ska använda arvsynd här. Fortsätt.
Och så tvingade man liksom i sig själv att bli mer lika varandra. Och framförallt att hela tiden prata om vi tycker så lika. Borgerlig splittring? Nej. Vi har ingen borgerlig splittring.
Nej.
Och kulmen på det här projektet, det är ju alliansen. Kommer du ihåg alliansen? Kommer du ihåg alliansdansen?
Kontraktsparlamentarismen fast i en vågig form som väcker känslor. Kickoffen 2014. Jag minns det som det var igår.
Ni som känner igen låten, kan ni bara börja gunga lite mera kroppar? Var inte blyga, var inte stela. Ni som känner igen låten, kan ni bara börja gunga lite? Här framme är ni verkligen laddade tjejer. Tänk om killarna kunde komma igång likadant. Alla ni som känner igen låten och inte känner igen låten, jag vill att ni ställer er upp. Jag vill att alla i alliansen visar en extra kick av glädje. För det handlar om. Det här är våran kick-off.
Förlåt, men det här har ju blivit ett av de här ikoniska klippen. Ja. Alltså, någonstans mellan ordförande Persson och om du tar lite leverpastej på hundets kön, eller ditt eget kön och hunden ska slicka. Jag kommer inte ihåg vad
det är. Eskil Erlandsson är det du vill imitera nu.
De två, och sen så någonstans här kan man i fyllan säga, ska vi inte sätta på det där klippet? Och så får folk prata och säga, vad hade de för känslor? Vad tänkte de kring det hela? Det var ju livesändningar från typ Aftonbladet som skrev så här, bara, den här informationen, nu kommer det bla 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 bla, alliansens kick-off, och många på vänster som alltså älskade att hata. Det här var hate-watching utav den högsta kalibern.
Jag var där.
Okej.
Jag såg det.
Ska vi inte prata lite bara?
Nåväl, alltså i alliansen blev ju ett och samma parti. Men det är spännande nu när alla håller på och byter partier. Alltså Sara Skyttedal har ju inte bytt parti, men hon men hon försökte ju en liten stund.
Jag kände som att hon flörtade ju med tanken. Jag vet inte vad jag skulle svara om.
Det finns ju andra som byter partier också. Fru Bildt. Ja, och ett antal andra. I vilket fall?
Fru Måwe. Och menar du då Jonas Sjöstedts hustru? Nej, du menar hans tremänningshustru.
Just det.
Ja. skitsamma, måve.
Mm, på fortsätt. Den tiden var ju alliansen, de då fyra borgerliga partierna, verkligen som ett och samma parti. Det var så de fungerade i praktiken. Men det skedde ganska få sådana förflyttningar. Jag kan bara komma på att Sara Kysen, som då var...
Vem var detta?
Hon var presssekreterare åt Göran Hägglund i hela den 2006-valrörelsen. Men plötsligt så blev hon presssekreterare åt Carl Bildt istället. Och då var det ingen som höjde liksom på ögonbrynen. Men, vad jag märkte, hon kanske märkte det.
Men det var ju inte över folk som bytte från att vara toppnamn så här bara, nej, mellan allianspartierna. Nej, 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 nej.
Och det är lite lustigt. Ja. Då var det ju verkligen... Det fanns förutsättningar för det. Det hade inte varit så konstigt.
Men då kommer du tillbaka i den här tanken så här att ja, det är ju verkligen, det är väl ideologiskt, man tänker vilken ideologi hamnar man i, och det är kanske okej att någonstans i ungdomsförbundet har fått syndat, eller du vet, växt upp så här. Jag började som det ena och sen gick jag över till det andra, blå, ljusblå, mörkblå, lila, vad fan de hade för färger. Att den saken accepteras. Men vi har ju också konstaterat, det är ju också sekt, det är ju också blodsband, det är ju idén om att så här, vi är en liten grupp människor som svär lojalitet till varandra och till saken, absolut, till saken, kristdemokratin, till liberalismen, till miljöpolitism, whatever. Men att det är ju någonting att just så här, du är på ett parti och du hejar på det partiet och du offrar så mycket för det partiet, så till slut blir liksom självändamålet att försvara partiet och partiets grejer. Så att, och då kan du ju inte vara ute och nosa och hävda rationalitet.
Då finns väl också den här att det kanske är en lägre kostnad att lyckas förändra det parti man är med i än att byta parti. Och det här var ju intressant i Sara Skyttedal försökte ju beskriva när hon var hos Anders Holmberg att Kristdemokraterna var på väg i en annan riktning. Och för många så skulle den första reaktionen då vara, nej men då skriver jag motioner till rikstinget och säger, det här är fel riktning. Jag vill åt det här hållet. Eller tar strid för det i partistyrelsen eller så. Finns väl skäl till att hon såg det som dödfött eller inte som en framkomlig väg. Men jag tänkte på det här när Maria Malmö Stenegård var hos riksdagsjournalisterna i veckan.
Ja.
Och jag hörde bara en liten kort stund av det. Jag kom in på slutet. Men då förde hon, då ställde alla journalisterna olika frågor till henne om, när började du ändra dig om migrationspolitiken egentligen? Vad tyckte du när du engagerade dig ordentligt igen i partiet 2014 om migrationspolitiken? Har du stått för partiets politik hela tiden? Och så vidare. Och det hon, jag tyckte att hon försökte beskriva då var ju att hon hade nog en annan idé om migrationen, upplevde någonting annat, tyckte någonting annat än partiet tyckte, men att hon då inte kastade sig på telefonen och ringde Jimmy Åkesson, utan hon tänkte snarare, jag ignorerar migrationspolitiken, för det, hon sa ju det att i hennes personvalsmaterial, som hon uttryckte det, från den tiden så fanns inte någonting med om migrationen. Utan hon avvaktade och kanske började bearbeta, det vet vi inget om, det sa hon inget om, men hon kanske började bearbeta internt eller väntade på en förändring. Det är ju också ett sätt om man tänker olika.
Jag var med på hela den här lilla kaffeträffen.
Det där var inte ens humble brag, det var ju ett skryt.
Ja. Tack. Det tycker jag ni alla.
Att jag vill bara notera det.
Ska jag känna det? Jag skrev en text som handlade om mycket saker. Bland annat kastade jag in i att på en Brysselträff där migrationsminister Malmö Stenegård är med, så får hon frågan, skulle du kunna tänka dig bli EU-kommissionär?
Just det, du driver ju henne som kommissionär.
Ja, för hon svarade, frågan är för tidigt väckt. Och det har vi ju lärt oss i våra hjärnor betyder, det här är inte ett nej. Och då lät jag mig spinna loss på tanken, så här, hur skulle det här funka? Liksom? Ja, det fanns ju den här storyn om att du vet, hon som migrationsminister under Sveriges ordförandeskap liksom krokar arm med Ylva Johansson när de väl får igenom allting, och det går liksom lite före den här timelinen som man tänkte sig, så blir det ändå någon sorts liksom, lite symbolisk vinst för också svenskt ordförandeskap och så här. Då säger sig Ylva, kom upp, nu har jag lite bubbel med mig. Och så sitter de och skålar och de är bara så här, du vet, riktiga super...
Får jag fråga, har de skålat på riktigt? Ja, det var inte din bild, nej, utan det har de gjort. Det är jag som har missat, förlåt.
Jag fick det här berättat för mig.
Ja, jag förstår. En person har sagt.
Ja, precis. Mm.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Och jag tänkte så här, vad spännande att leka med idén. För det finns ju någonting med Maria Malmö Stenegard som, när hon står där... Det här är också oklart. Har hon på sig liksom raffi, lite så här skinnläderkjol ibland på någon sån moderat stämma? Eller är det bara min bild av henne att hon har liksom en lite så här... Vet du vad, jag har en sassiness hos mig som jag använder när jag pratar med partiet. För hon är ju ett partidjur. Och jag vill skilja henne från Sara Skyttedal som en sorts liksom ideolog och ungdomsförbundare och hetsig personlighet. Så är ju hon med Maria Malmö Stenegard ett mer långsiktigt. Hon pratar liksom, jag var med sedan 1997 i Moderaterna.
Och, mindre solospelare kanske?
Ja, precis. Ja, det här. Och sen är det ju olika partier och sånt där. Absolut. Men när man hör om Maria Malmö Stenegard i Moderaterna så är det många som pratar gott om henne. Sverigedemokraterna älskar ju att prata gott om henne. Så här, liksom, att hon är ju vår kompis i migrationsfrågan. Liksom, we have no notes, ja, skulle de säga.
Och det förstår man ju. Det jag hann höra också var ju att hon pratade om... Hon fick frågan, vem var det som stoppade dig från att säga det du tyckte då? Mm. Under alla de här svåra åren, så att säga. Då var ju hennes svar att det är först alldeles nyss som man fick prata fullt ut. Ungefär i de termerna började hon resonera. Alltså, förr så fick man säga att så länge det fanns arbete så gick det bra. Och sen så kom språket. Och vi som vet vem det var som drev språksaken och gjorde det till sin sak i Moderaterna vet ju att det var Ulf Kristersson. Alltså den nuvarande partiledaren. Mm. Och där var ju gränsen med Ulf Kristersson. Och har väl egentligen alltid varit och är väl fortsatt att man pratar om språkfrågan. I Sverige pratar vi svenska. Alla ska lära sig svenska och därmed klaras integrationen. Men hon adderade ju att först alldeles nyss, alldeles nyss som ett tidavtal gick igenom, Sverigedemokrater blev regeringsunderlag, så fick man börja prata om de kulturella problemen i integrationen och de kulturella problemen med migration. Så jag tyckte ju att jag hörde en skillnad från partiledaren, ja.
Att hon lite markerade, hon sa ju också så här att, för det var någon som försökte säga, var det Fredrik Reinfeldt? Fredrik Reinfeldt har ju blivit mycket ett skällsord, men han gjorde också mycket bra saker, ska vi komma ihåg.
Men du driver ju att du tror att det kommer sluta med att hon blir EU-kommissionär. Är det inte troligare att det kommer sluta med att hon blir partiledare?
Båda två skulle kunna vara sanna. Låt oss inte behöva välja. Låt oss aldrig vara en politiker och prioritera och göra någonting första. Utan låt oss drömma. Låt detta få vara platsen för de vilda fantasierna.
För du beskriver ju henne som ett partidjur.
Ja.
Och hon är ju det som moderater ofta har saknat. Skulle man ju kunna argumentera för. En kvinna med god sakkunskap, det har de mycket. Det är en viktig... Det är
till EU-kommissionär eller till partiledare?
Nej, partiledare.
Okay,
det är viktigt i internbilden, att det ska vara någon som kan saker. Men en person, och dessutom då en kvinna, som kan framstå som en vanlig människa och gör det när hon ställs framför en kamera. Det är ju det de i den interna beskrivningen har haft svårigheter med. Det var ju på det, med den argumentationen de fockade Anna Kinberg Batra. Och det är väl med den argumentationen de som ifrågasätter Elisabeth Svantesson också, ja, det är den argumentationen de använder när man pratar. Vad har ni för problem med Elisabeth Svantesson? Hon är lite kall och hård.
Får jag hoppa tillbaks till den där alliansvideon? Mm-hmm. För där fanns det tre karaktärer. Det fanns en person som lite lagomt glatt stod och applåderade då. Socialförsäkringsminister, socialminister, vad var han? Ulf Kristersson.
Just det.
Sen finns det ju en suris som är så äcklad av hela spektaklet, nämligen finansminister.
Det är Anders Borg.
Det är Anders Borg. Du vet, han har en gång varit cool. Han har haft en jävla hästsvans. Han ska senare bli ihop med liksom Dominika. Han har sug på det götta i livet. Han fattar det här är inte kul. Sen finns det en som bara... Jag är partystämningen själv. Typ den enda ministern som tar på sig en sån här liten orange allianströja och bara ger järnet. Kattis Elmsäter Svärd.
Yep.
Och hon...
Ja, hon var ju det som jag beskrev här.
Ja, och hon var ju den liksom när det var mellan... hennes namn togs ju upp när det gällde mot Anna Kinberg Batra.
Ja, det gjorde det.
Att det var liksom så här, men vi behöver
men
någon som har
det lite. På riktigt, eller var det ett fejkspår för att dölja andra saker? Uh-huh. Det är ju en riktig kremlologisoppa.
Uh-huh.
Den där historien är
kommer Kinberg
Batra
AIDS?
Versus Elmsäter Svärd.
Kommer du ihåg Mongo AIDS?
Nej.
Alltså det bästa politiska ryktet att så här, Kattis Elmsäter Svärd kan vi inte välja för hon har så dåligt omdöme. Hon döper sina katter till Mongo och AIDS. Det hette de alltså inte, utan Mongos och Etsy eller något sånt där. De hade, men det var som någon hade hört det här och bara såhär, hon är ju galen, hon döpt dem till Mongo AIDS. Vad fan, hon kan ju inte bli statsminister på det. Vilket man bara,
nej,
så
här, men det här är väl i och för sig ett argument mot Maria Malmö Stenergards möjligheter att bli partiledare i Moderaterna. Mm. Hon kanske helt enkelt är för normal, eller för folklig, eller för avslappnad, eller för en vanlig människa.
Alltså, samtidigt är, jag vet inte hur vanlig hon är. Jag måste ju ge henne liksom, i det här kontexten när hon skulle prata lite om, typ att hon erkänner så här, nej, jag var inte den som först kom på migrationsfrågan, det är inte min cred. Och hon var väldigt öppen med att så här, nej, men vi moderater kommer lång tid framöver förlora till Sverigedemokraterna när migrationen är frågan. Så att det här är liksom...
Ja, det är det här jag menar är normal människa.
Ja. Inte bara ljuga
så det
och bara
gör
så här,
inte en moderat.
Nej.
Riktigt.
Ja.
Och, men moderater tycker ju fortfarande om Maria Malmö Stenergard. Så hon kan ju, jag tror att hon kan liksom samla stöd internt. Men dessutom kommunicera med människor utanför partiet. De är ju ganska många.
Mm.
De som inte är med i Moderaterna. På ett kanske annorlunda sätt än många andra moderater.
Ja. Och det finns ju, alltså, det här med att vara en kvinna som är strikt när det gäller migration, det har ju funkat okej i andra länder. Jag tänker på i Danmark så hade vi ju Ingrid Støjberg. Kommer du ihåg hon?
Nej,
du följde det.
Det danska och okay. Jag, ni är så många som gör det danska så jag sorterar bort det.
Jag vill säga rödhårig, but don't fucking quote me on that. Men hon var skarp, alltid liksom så här, tydligt hård i de här frågorna. Till slut så hamnade ju hon i fängelse för att hon hade separerat gifta par. Alltså det var någonting som...
Började du den här sägningen med att du sa att det har fungerat bra
jag kände,
i andra
när jag
länder.
Sa det här så tänkte jag också... Och sen har vi Suella Braverman, inrikesminister i Storbritannien, som också folk bara så här... Hon är så rabiat och galen och vill ju typ att Storbritannien måste liksom lämna alla internationella konventioner. Så när jag säger det här så tänker jag så här, det här är människor som kanske har overreached, även om Ingrid Støjberg nu har ju liksom en egen karriär som har ett eget parti, Danmarks Demokraterna, och leder detta. Och så är det någonstans att det finns en besinningen med Maria Malmö Stenergard. Det är just det här att hon gillar ändå liksom pragmatismen hos en Ylva Johansson. Och jag ska ju säga så här att när jag då föreslog henne som EU-kommissionär och egentligen i princip så här, men sen, och sen när du har varit EU-kommissionär, kan du komma tillbaka och ta över Moderaterna? Vad spännande, försök lyfta henne här.
Tänker så som en tvåstegsraket.
Ja, så gjorde jag, för ingen har gjort det, jag vet. Det är ju inte så att man säger så här, och så kom Margot Wallström tillbaka och frälste. Nej, det gjorde hon inte.
Frågan är ju dock, det riktiga motargumentet är väl om jag får backa då till Andreas Johansson Heine.
Mm.
Är det här tre olika partier verkligen? Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna. Finns det en moderat som kan leda partiet och visa att det är någonting annat än Sverigedemokraterna, eller för den delen Kristdemokraterna? Det fick hon ju också lite frågor om, och det hade hon inga svar på. Då förföll hon liksom bara ner till sitt 90-tals muff och var så här: jag älskar ju också skattesänkningar.
Avregleringar.
Och frihet.
Ja, man bara,
och avregleringar.
Vad menar du för frihet? Tänk vad roligt det var om man sa så här: jag tänker ju på det här med cannabis, och det vore ju naturligt om vi...
Och det här då, i och för sig, det kanske skulle vara unikt, för det här är ju en tid när liksom högern vill ha förstatliganden av olika slag.
Ja.
Och att staten ska låna pengar för att bygga olika saker, typ kärnkraft i och för sig. Men... ändå, det är långt ifrån avregleringar, känner jag.
Att hon ska bli en sorts liksom marknadsliberal, Johan Norberg. För jag säger att hon tog fram en sak och gjorde lite mediekritik. Och det var att så här, ni kommer ju inte när jag gör invandrarvänliga förslag. Jag tror nästan hon använde det ordet och sen drog tillbaka det. Hon pratade om så här: men vi har gjort det mycket lättare för högutbildad arbetskraft. Vi har hittat massa liksom, hon pratade om så här, det är så här dum lika behandling mellan så här, en människa som spetskompetens som Volvo skriker efter versus ett pizzabud. Vi ska inte behandla de här människorna på samma sätt, utan vissa är bra som vi behöver och de ska liksom få the gold treatment. Men det bryr ni inte om, utan ni vill bara utmåla mig som den som hela tiden säger nej till saker.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Nästa moderata partiledare, om den nuvarande inte lyckas med den manövern själv, det är ju en stor utmaning att bevisa att det här partiet ska vara det ledande partiet till höger i svensk politik, eller det ledande partiet i borgerligheten. Och då är det ju just i det där skärningsutrymmet man måste på något vis visa att ja, vi är konservativa, fast inte på det där sättet. De är konservativa, fast vi tycker är lika om det här sakförslaget. Så har vi liksom olika botten och grund. Och dessutom så har vi någon ytterligare USP.
EU! Tänk om hon stod där och sa...
Jag älskar att du försöker ge dem en USP. Min poäng var mer tystnaden. Alltså, de har ingen USP just nu som riktigt trycker upp det här partiet till de nivåer där de tycker att de själva ska vara. Alltså det ledande partiet till höger. Och det är ju det uppdrag som liksom, en partiledning i det moderata partiet måste kunna leverera på. Och frågan är om nuvarande partiledningen levererar på det. Och om det finns några alternativ.
Det finns ett alternativ.
Sara Skyttedal.
Ja, och sen finns det den moderata Stöjberg, Brave Man, dubbelmoderata, så hon är inte lika rabiat på de frågorna. Stora problemet var ju att när hon såg mig så var hon så här: åh, det är du som startar alla rykten. Och det kändes ju inte kul, eller liksom det kändes som, nu försökte hon underminera mig, prata att jag är en ryktesspridare, en liten skvallertacka som sitter och hittar på olika saker. Men hon hade också ett väldigt så här, väldigt politikers svar när man frågade sig, men vad skulle du kunna tänka dig att göra? Hon bara, vi har migrationen tredjedel av tidigt avtalet och jag har bara börjat min stora uppgift, och jag är en sån person som gillar att göra färdigt saker, så kanske bara vill vara kvar som migrationsminister.
Du har lyssnat på Politiken. Producent är Tove Friman Leffler och ansvarig utgivare är Lisa Irenius.